Värvet görs i samarbete med Acast.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullen, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall.
Jag måste skriva mer så länge jag gör nya erfarenheter. Och den sista stora erfarenheten jag har gjort, det är att jag har blivit gammal. Och det har jag inte varit för.
Min nästa gäst behöver i princip ingen introduktion. Men för sakens skull, eller yngre lyssnare, han är en ikon. I 50 år har han varit en del av svenskt musikliv. Och även om det fanns en tillvaro innan det, så var det med Hoola Bandoola Band som det tog fart på riktigt. Med låtar som... gjorde Mikael Wiehe och hans bandkamrater i proggen både lite mer folklig och mera folkkär. För 41 år sedan kom hans första soloalbum och han har sedan dess haft en rätt enastående produktion med nära 30 skivor. Inte sällan i samarbete med kollegor som... Allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå. Björn Afzelius, som ju för övrigt också var med i Hoola Bandoola, eller Ebba Forsberg. Då vill jag vara med dig i tusen år, för att jag älskar dig. Och nu är han aktuell med nypremiären av föreställningen Har du sett världen? Men först ett stopp på Mariaberget för att göra Värvet avsnitt 360 som produceras i samarbete med Acast och Klara Åström och Månsson och mig, Kristoffer Triumf. Här är Mikael Wiehe.
Tack, bra.
Ja, nu är du långt bort alltså. Nu har inte jag lurat längre så jag vet inte hur svagt du hörs. Men...
Jag hörs jättebra.
Gör det?
Jag hörs lika bra som jag mår.
Okej, okay. Ja, men då så. Om du skulle fråga 1000 människor på stan vilket ord de associerar dig med, vad skulle du gissa att det var?
Magister.
Magister? Ja. Ja. Jag tänkte på engagemang.
Vad fint av dig.
Ja. Känns det så för dig också?
Ja.
Att du har varit engagerad?
Ja. Mm. Det är ett positivare ord för magister. För magister måste ju också veta vad fan han snackar om. Och då har jag försökt lära mig. Mm. Inemellanåt.
Min fördom om din generation är att, och kanske framförallt det du och dina kompisar gjorde liksom på 70-talet, men att det var väldigt mycket brinn, det var väldigt mycket engagemang.
Mm.
Tror du att vi brinner lika mycket idag som vi gjorde då, eller som ni gjorde då?
Ja, det tror jag. Jag tror att elden tar sig andra uttryck. Men jag tror att det ligger någon sorts naturlag nästan i att unga människor som är i början av sina liv vill forma världen efter sitt eget beläte. Det försökte vi göra på vårt sätt och det försökte generationen efter med Joakim Thåström i spetsen försökte och Lustans lakejer försökte på sitt sätt, va? Och sen kom hiphopparna och det, plötsligt rör sig alla på ett helt annorlunda sätt än vad vi rörde oss på scenen, va? Mm. Jag tror att engagemanget tar sig olika uttryck bara, och så hade vi nog ibland så blir en, alltså för varje generation sätter ju sin egen trend kan man säga, va? Men vi var ju mycket internationalistiska av oss och kände oss som bröder och systrar med våra kamrater i fjärran land. Därför blev väl den här generationens genomslag ganska stort. Därför att vi var många. Vi var många i efterkrigsgenerationen i Skandinavien och vi var många i världen. Någonstans så sammanföll olika uppror 68 på i Mexiko på de tre kulturernas plats och i Tjeckoslovakien och i Kina där det var kulturrevolution och i Frankrike. Och plötsligt så var det väldigt mycket unga människor som ville väldigt mycket överallt.
Mm.
Och där gäller det ju att hänga på, man ville vara med i svängarna.
Mm. Men du, jag tänker på, jag funderade på det här med, för min känsla är ju att för, visst, det finns engagemang idag, men så kommer det liksom en Greta Thunberg och får så otroligt mycket uppmärksamhet och som inspirerar så otroligt många. Liksom. Känner du ett släktskap med henne?
Väldigt.
Ja.
Jag gråter av lycka när jag ser henne. Jag menar det bokstavligt. Mm. Och när jag hade sett henne tre gånger och tre gånger fått ögonen fyllda av tårar. Därför att jag var så jävla imponerad. Så tänkte jag, kan jag inte sitta här och böla, det är ju för fan klokt. Jag måste ju göra någonting och så gick jag igenom min resplan och så ändrade jag alla de möjliga flygresorna som gick och ändrade på, ändrade jag till tåg. Mm. Det lilla inflytande det kan ha.
Jo, men alla är små.
Ja.
Och bara liksom ett par hundra meter härifrån så ska din föreställning ha premiär om några dagar bara.
Ja.
Ja. Vill du berätta om hur den kom till?
Jag har ju i många år åkt runt och spelat i olika konstellationer och pratat. Pratet är lika viktigt som musiken för mig. Och mellansnacken ska vara roliga, eller sorgliga, eller farliga, eller vackra eller sedelärande. Och den där gav jag så småningom ut i en bok som kom för snart 10 år sedan, LP-format. Och den här boken kan man säga, tillsammans med intervjuer med mig, blev manuset till den här föreställningen. Och jag var grymt skeptisk. För jag kunde ju det här med att snacka.
Mm.
Vad fan skulle jag med en pjäs till? Men så förstod jag då att under inflytande av min bokningsfirma med Pange Öberg i spetsen, så går jag så småningom med mig, och, men inte för nu, ett år senare, har förstått att det var faktiskt ett steg som de hjälpte mig att ta, som jag tydligen inte hade vågat ta själv.
Nej.
Att göra den där föreställningen. Som är jag, Edda Magnusson, som sjunger en del av mina sånger. Nu är det Sissela Benn som gör mig som liten gosse när jag kommer från Danmark till Sverige och framöver. Det gestaltar hon. Och så Magnus Götten som är en av bröderna, de filmande bröderna Götten, har bildsatt det här. Och så har vi haft Malmö symfoniorkester som kompande. Mm.
Hur kom det sig att ni valde det greppet? Varför inte bara Mikael Wiehe?
Därför att jag tänkte, hur jävla kul är det med en, alltså 70 plus man som står ensam och ljuger om sitt liv. Blir man inte jävligt trött på det jävligt fort? Mm. Det var det ena. Och det andra var ju att jag hade mina slavar på vagnen som sa, men du ska ju inte göra det du har gjort innan. Det här är någonting nytt, det här är en föreställning. Mm. Och så ringde jag Edda och frågade om hon ville vara med. Så hon gör, så blev jag skitglad. Och sen var jag, kollade en föreställning med Nor och tyckte hon var fjärna bra. Frågade om hon ville vara med. Det ville hon. Mm. Jag hoppades på liksom att medelåldern skulle sjunka lite med fler deltagande. Och att det skulle bli lite mer jämställt på något vis. Det skulle bli mer varierad föreställning, och det blev det. Jag menar, jag har inte tänkt på att det är alternativet att jag skulle stå där själv.
Mm. Är du nostalgiskt lagd?
Nej, det är jag inte. Jag har visserligen bott i Malmö största delen av mitt liv. Utom mina första 6 år när jag bodde i Köpenhamn. Men jag har bott på lite olika ställen. Och jag tittar aldrig upp mot de fönster där jag en gång bodde.
Mm.
Jag har tänkt på det efteråt. Varför gör jag inte det? Ingen aning. Tycker jag att det var bättre med Hula? I 20 år spelade jag inte en enda Hula-låt efter vi hade slutat. Och sen återförenades vi efter 20 år och då var det jättekul. Och vi var så jävla bra. Och nu kan jag säga, ja men jag har ju för fan Hula-band, Hula-band och tacka för allt. Alltså, jag menar, tack vare Hula som jag sitter här idag. Va? Alltså, men det vill jag inte kännas vid.
Det måste ju vara lite speciellt för att många med mig då vill ju liksom prata med dig om svunna tider.
Ja, det går bra. Jag gör vad jag kan, svara på det jag vet någonting om. Och jag är inte sådär att det var bättre förr. Jag tror att ungdomar är lika engagerade idag. Jag tycker att det har kommit en jävla massa bra musik efter Beatles. Mm. Fast jag fortfarande tycker Beatles är väldigt bra. Och det har kommit en jävla massa bra sångskrivare efter Bob Dylan. Och jag tycker Malmö är en ofantligt mycket roligare stad än den jag växte upp i, som var liksom en sorts garnison mot Europa. Trist, tråkig och trälig och så på alla möjliga sätt. Va? Det mesta är bättre.
Mm. Vad minns du av dina år i Danmark?
Jag minns att jag och min bror gjorde små kvastar av någon sån här långa bar, tallbar måste det ha varit, va? Och en tändsticka, och så lindade vi om den med lite sytråd. Och så satte vi oss på trottoaren utanför huset där vi bodde, och så sålde vi det till folk som gick förbi. Ja, men vad ska vi ha den till? Ja, man kan borsta blomsterkrukorna med den. Ja, men det har du rätt, det är rätt i nog. Efter en halv dags arbete så hade vi tjänat 27 öre. Det var någon som inte hade växel. Mm. Hade bara en ettöring. Så hade vi, och då kom en av de lite större killarna i kvarteret på sin cykel. Och så sa vi, kan inte du åka bort till Kubmännen, specerihandlaren, och köpa lite godis för de här 27 örena? Jo, för fan, det visst. Så cyklade, fick han de 27 örena, och så cyklade han iväg och handlade, och så köpte han en chokladkocka för 25 öre till sig själv, och så fick jag och min bror varsin harlort för ett öre styck. Så att där slocknade den sista resten av möjligt ekonomiskt vad heter det, sysselsättning för min del.
Ja, ja, du kunde ha blivit entreprenör.
Jag kunde ha blivit det, men ja, det blev inte så.
Nej. Tur i oturen.
Vi jobbade i skolan i Danmark, och jag flyttade i november 1952 till Sverige. Så, och då hade jag bara gått skolan sedan augusti samma år i Köpenhamn. Va? Så att, jag minns huset vi bodde i, och jag minns skolan jag gick i, och så. Mm. Men inte sådär jättemycket annat.
Och du stack ju då ut när du kom tillbaka?
Ja,
eller?
Ja. Ja, då var jag dansk skidröv.
Ja.
Och så gick jag dessutom och sjöng på rasterna. Och så hade jag ju kortbyxor, för då hade man ju i Köpenhamn. Va? Så att det var väl lite, jag var väl lite ute sådär. Mm. Men det slutade med att jag vann ett slagsmål någonstans. Och sen fick jag vara i fred.
Ja, okay. Jag hade ett samtal häromdagen med Stina Walter, som det känns som att hon har jobbat så himla mycket med sin bakgrund och göra upp med sina föräldrar och liksom gräva i det där mycket. Du som ju då inte är nostalgiker, har du varit liksom, när så att säga, alltså, när tog du ut tag i det, eller har det varit viktigt för dig att förstå liksom din bakgrund?
Det är inte lätt att ha, alltså styvmödrar har det inte lätt. Det kan man liksom, det finns till och med ett uttryck för att behandla någon styvmoderligt, va? Alltså en stämpling av styvmodern. Hon är inte riktigt, hon är inte snäll, va? Jag hade en ofantligt snäll styvmor, min fars andra fru, som gjorde allt för att vi skulle trivas där. Likväl så var det ju inte hemma. Hemma var hos morsan. Mm. Danskarna har en egenhet som jag också har, nämligen att ständigt vara ironiska. Och det kan vara helt irriterande. Också när jag är det kan det vara irriterande för mina barn eller för andra. Och det där slutade med en clash mellan mig och min far. Där jag sa, jag gitter inte träffa dig mer om det ska vara på det här viset. Och då lärde jag mig av min far som sa, jag skrev ett svar till dig, men jag lät det ligga till dagen efter. Ett vanligt brev på den tiden. Och när jag läste det dagen efter så förstod jag att jag inte alls hade fattat vad du menade. Så att, det slutade med att vi sågs. Man ska inte skicka viktiga brev förrän de har legat till sig 24 timmar. Mm. Lärde jag mig då. Va? Mm. Och så åkte jag upp till min far där han bodde på norra Själland. Och så satt vi en hel kväll och jag berättade för honom vilken jävla idiot han var.
Hur gammal var du då?
35. Och han lyssnade. Och så innemellan, ja, det där har jag inte förstått. Och, ja, men kände du det så? Ja, det förstod jag inte alls. Och det var början till en väldigt djup vänskap. Jag stod väldigt nära min far så småningom. Och min mor, livet är inte rättvist, som hade tagit hand om oss och lagt ner sina, som sagt, konstnärliga ambitioner och ägnade sin tid åt sina två gossar, kom jag väldigt sällan riktigt nära. Och jag förstår att hon älskade mig och så, men och jag bjöd henne på middag två gånger i veckan när jag hade fått barn, och efter 10 minuter stod jag inte ut. Och så gjorde jag samma sak nästa vecka och så stod jag inte ut. Och Och alla mina kompisar tyckte jättemycket om min mor och tyckte hon var intressant och spännande och rolig. Och, men inte mot mig.
Okej.
Okay. Och det, alltså det funkar inte riktigt. Och det är ingenting jag känner. Det tog, hon dog för 20 år sedan. Och inte förrän här om året så tänkte jag, idag hade jag velat prata med henne. Slog det mig plötsligt när jag höll på med någonting. Jag hade velat fråga henne vad hon tycker om det här. Alltså. Så att...
Var det först med Hoola Bandoola som låtskrivandet blev liksom
viktigt? Nej, efter jag spelade jazz så spelade jag med min bror i ett band som han hade startat som heter The Mockers.
Just det. Ni var nere i Paris?
Och vi var i Paris och spelade på gatorna. Och Mockers kommer från Ringo Starrs replik i Hard Day's Night. Are you a mod or a rock? I'm a mocker. Så Ringo Starr. Och då döpte min bror bandet till det och så åkte vi till Paris och spelade vid gatorna och det slutade med att...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Min bror och den Håkan som var den tredje killen var ute och körde bil och kvaddade bilen. De klarade sig, men bilen var totalt mosad. Och då blev vi tvungna att åka hem, för vi kunde inte ta oss till de jobben vi hade fått utan bil. Och när jag träffade Paul Simon hemma hos Thomas Ledin för ett par år sedan när han fick Polarpriset, så sa jag, I sang your songs in the streets of Paris in 1967. So did I in 1965. Och så skrattade vi. Jo, och då började jag skriva egna låtar också. Mm. I det bandet, och det var väl typ 67 eller något sånt.
Det är så spännande det där med att ABBA var så hatade av er i vänster proggkretsar. Liksom.
Inte av oss. Vi, okay. Vi stötte på ABBA ett par gånger och vi älskade förbindligt på varandra. Mm. Det var mycket mer så att tiden var... Så att ABBA var de kommersiella skurkarna och Hoola Bandoola var riddarna på de vita hästarna. Mm. Mycket mer, alltså jag tror inte du kan hitta någonstans där jag säger någonting ofördelaktigt om ABBA. För jag tyckte att jag tyckte ju inte texterna var världens grej. Och jag menar, jag blev intervjuad för ett par år sedan när det var 40 eller 50 år sedan då ABBA vann med Waterloo. Det hade varit en debatt i Dagens Nyheter och jag hade sagt att hon hade haft en synpunkt där. Och då blev det här engelska tv-programmet som skulle göra jubileumsprogram om ABBA. Då ville de prata med mig som kritiker av ABBA. Så de flög över mig till London och satte mig på en pub och intervjuade mig. Sen åkte jag hem igen. Och då sa jag, we were upset that ABBA weren't upset. Det var att vi var ju upprörda över krigen i Vietnam och apartheidsystemet. Och väldigt många, jag ska inte liksom säga det med någon sorts distans, utan vi var ju engagerade. Ett engagemang som du sa. Vi tyckte det var viktigt och vi tyckte att ABBA inte engagerade sig. Och det var fel på, inte på deras musik i första hand. Och det är väl så jag tycker fortfarande, och så småningom så har ju också flera medlemmar av ABBA engagerat sig i olika saker, inte minst Benny Andersson. Så att nu är den kritiken ju inte giltig längre. Men då blev vi utmålade som de stora motsatsparen, men vi var ju mer kollegor. Mm. Ja, om vi nu snackar om tidens gång, alltså, jag menar, det är ju inte Ola Bandola band som skördar de stora lagrarna nu 40 år efter, utan det är ju ABBA som gör det, va?
Du har alltid haft lätt att skriva musik.
Ja.
Du har ju varit ganska produktiv också.
Ja, och det, som sagt, det är jag fortfarande, va? Alltså att rätt som det är så kommer det någonting, och så tycker man i 5 sekunder eller kanske i 5 minuter att det här var ju jävligt bra, va? Och så när man har fyllt den lilla minikassetten och ska spela över det, så var det kanske inte riktigt så jävla fantastiskt som man tyckte. Och en del åker ut, men det mesta åker över då i nästa stadion. Mm. Och jag menar, jag vet inte var det kommer ifrån.
Då krävs det att du liksom bestämmer att det ska bli ett album, och då går det igenom dina minidiskar, om jag förstår saken rätt.
Ungefär, typ så. Okay. Alltså, för var livet och musiken och kärleken och politiken, och det var en enda stor liksom virvelvind, va? Och det kom låtar ur detta och så. Nu måste jag organisera det lite mer, va? Alltså att jag, när jag turnerar så turnerar jag. Sen kommer det grejer ändå som jag sjunger när jag in på bandspelarna, va? Men alltså, och när jag ska ha en platta så vill jag gärna ha tid till det, alltså. När man sätter sig ner framför de vita sidorna i blocket, A4-blocket, då kan det ta ett par år innan det kommer någonting överhuvudtaget. Va? Och då snackar vi text. Mm. Det går inte lika lätt nu.
Men måste du skriva mer?
Ja. Jag måste skriva mer så länge jag gör nya erfarenheter. Och den sista stora erfarenheten jag har gjort, det är att jag har blivit gammal. Och det har jag inte varit för. Och då kommer nya låtar om det. Mm. Och döden rycker ju närmare. Och vad kan vi säga? Döden är ett ständigt aktuellt ämne att skriva låtar om. Och det där, jag har ofta pratat om vikten av att vara nyfiken och våga ge sig ut på nya vatten. Jag kan märka att jag kanske har blivit en liten smula bekväm nu, och det tänker jag försöka råda bot för, på. Okay.
Mm. Hur då?
Ja, men att ge sig in i ovänt situationer där man inte har varit för just, va? Och att lyssna på musik som man inte har lyssnat på, och att prata med människor som kan säga någonting som man inte väntade sig. För, inte minst människor som man inte håller med. Alltså, nyttigt att läsa folk som inte tycker som jag. Det kan göra en jättearg. Och det är en bra början. Det kan vara en bra början på en låt. Va? Mm.
För 10 år sedan så skrev du ett album där du, som var ett skilsmässoalbum som inte blev någon skilsmässa. Och då var bilden att för första gången så öppnar Mikael Wiehe dörren till det privata. Ser du det på det sättet också?
Jag har skrivit på första Hoola-skivan, finns det en sång som heter Måndagen som också öppnar föreställningen, som handlar om kärlek som gick åt helvete. Och Jag har skrivit sådana sånger. Basin Street Blues-skivan var också en skilsmässoskiva, fast det lyckades jag prata bort. Och jag var väldigt osäker på om jag skulle ge ut den här sången från en inställd skilsmässa. Just därför att den kom så tätt på mig själv. Och jag dessutom ju drog in min fru i det. Va? Men så när jag läste igenom så tyckte jag nog att jag inte lämnade ut henne. Det var mig själv jag lämnade ut. Och jag hade ju aldrig varit med om en inställd skilsmässa förut. Så då var jag tvungen att skriva en sång om det. När hon väl kom tillbaka och fick lugn och ro i själen så kunde jag skriva låtarna. Men jag hade ju antecknat hela tiden under processens gång. Och som Olof Lagercrantz sa om August Strindberg, att ja, han betraktades som galen, men han fortsatte skriva med samma tydliga handskrift alltid. Mm. Jag kommer ihåg att jag beskrev det så här. Det var som att slå sig fri från den lindning som mumien ligger inlindad i. Va? Åtminstone ena armen. Va? Och sen ett år senare så fick jag fri den andra armen, och då gjorde jag en låt som hette Ta det tillbaka. Där det var rätt mycket sån här personpåhopp. Va? Alltså det hade jag aldrig, det tyckte jag att jag var för fin för. Va? Så att de två plattorna, det var ett sätt att slå mig fri från de bojor som jag hade bundit mig själv inne i. Mm. En frigörelseprocess. Och det formulerade jag bara häromdagen. Så tänkte jag, låtskrivandet är en befrielseprocess. Alltså politiskt, musikaliskt, personligt. Att jag befriar mig genom att skriva sånger.
Mm. Vad fint. Mm. Vill du berätta om dina döttrar?
Nej, det vill jag inte. Nej. Om du vill prata om och med mina döttrar så får du ta med dem i värvet.
Ja, men jag tänkte, för det är så spännande att du liksom verkar ha... har det varit en medveten strategi att inte prata om dem medialt? Eller?
Jag är uppvuxen i en tid när det var en hederssak att hålla privatlivet utanför. Det fanns inga hemma hos reportage, hos Hasse Alfredsson till exempel. Det ena var det ena och det andra var det andra. Och det var, har man ju förstått nu, på gott och ont. Men jag vill inte prata om mitt förhållande till min familj och mina döttrar och min fru. Därför att de har ingen chans att säga... Alltså, en av anledningarna till att det är två tjejer i den här föreställningen som jag håller på att göra, va? Det är ju att en av dem nu, Sissela Ben, innan nu, är ju att de ska säga emot mig. Va? Mm. Alltså, den 73-årige farbrorn ska inte förstå och jäsa för sig själv. Va? Utan, ja men hur var det egentligen med det där nu? Va? Alltså, och därför sen kan man ju säga att man kanske borde ha, framförallt efter det här MeToo-upproret, alltså, kanske man känner att man borde ha intresserat sig lite mer för det privata. Alltså, att en del har kanske använt sekretessen för att dölja saker som inte borde döljas. Och det är, men jag tycker fortfarande att jag trivs mer med att inte berätta om mina eventuella sjukdomar eller problem i familjen så offentligt. Mm. Det är inte det jag vill göra. Jag vill skriva sånger. Och där kanske jag kan ha jag ju nytta av alla möjliga erfarenheter. Men jag beundrar Hasse Alfredsson. Mm.
Fair enough. Innan vi slutar så vill jag bara fråga dig liksom, finns det saker i ditt yrkesliv där du känner att du har misslyckats?
Jag gjorde musik till en ballett i Köpenhamn. Och det resulterade också i en skiva som heter Det ligger döda kameler i min swimmingpool. Det var en låt om kriget i Irak. Där kunde jag ett par år efter jag hade gett ut den skivan kunde jag känna att det var nog en skiva som jag behövde skriva mer än en skiva som min publik behövde lyssna på.
Okay. Mm.
Så kan det vara ibland.
Men när du ser tillbaka på din liksom rika produktion, du har ju ändå jobbat väldigt mycket och så här, alltså, ger det dig någonting? Alltså, är du stolt över det? Eller?
Stolt vet jag inte om. Jag är stolt över att jag tog initiativet till Jan Segerland. Det är jag stolt över. Mm. Till exempel. Men jag är inte stolt över låtarna, men jag önskar dem lycka till på färden. Mm. Det jag lämnar efter mig är mina sånger. Och om de kan fortsätta att lyssnas på och inte minst sjungas, så skulle det göra mig mycket lycklig om jag kunde uppfatta det från andra sidan. Mm. Vilket jag inte tror att jag kommer kunna höra. Men alltså detta att en del av mina sånger sjungs i viktiga privata sammanhang som bröllop, begravningar, giftermål, födelsedagar etc. Det är det bästa som kan hända en låt. Det är det bästa som kan hända en sångskrivare. Det är att hans eller hennes sånger blir använda på det sättet. Och det blir en del av mina sånger. Mm.
Fint ju. Ja. Vill du rekommendera något?
Det kan jag inte just nu, därför att då med blicken flackar så tänker jag, jag vill hem till mina A4-block, för där har jag listor med, och där har jag poängsatt olika böcker, och jag har olika skivor som jag har lyssnat på som jag har tyckt var bra och sådär, va? Men när jag inte har de listorna att hålla mig till så blir jag osäker och tänker, den bästa filmen som jag såg förra året var den som heter Sauls son, gjort av en ungersk regissör, som handlar om en man i Auschwitz. Den var helt enastående, hemsk och bra. Och han har gjort en ny film nu som heter Sunset. Och jag har fått en ungersk svärson, så att han fyllde om dem, så jag köpte upp ett gäng biljetter. Jag tänkte vi skulle gå och se den där ungerska filmen tillsammans. Ja. Men jag... Just nu har jag läst Hanne Vibeke Holsts Som pesten. Bra och intressant och tankeväckande och kanske inte hennes bästa bok, men bra. Senaste plattan där jag tänkte det här är för jävla bra, tror jag var Nene Cherry.
Kul, jag ska träffa henne på fredag.
Ja. Hälsa. Ja. Bordeaux är det bästa vinet.
Ja. Bra, det är superotrendigt med Bordeaux i Sverige.
Det är skit, tror jag.
Ja.
Nej, jag provar gärna andra viner, men man kommer alltid hem till Bordeaux.
Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, Greta Thunberg är väl ingen dum idé, men hon har uppenbarligen något att säga.
Ja, verkligen.
Ja.
Stort tack för att du tog dig tid, hörru.
Jag tyckte det var jätteroligt att få vara här.
Ja, vad härligt.
Det ger mig nya infallsvinklar på mig själv.
Ja. Tack.
Tack själv.
Mikael Wiehe var det där, och han åkte faktiskt hem och kollade sitt A4-block och ville till exempel komplettera med Alexandra Pascalidos Mammorna och Yoko Onos skiva Warzone och en utställning med Gerhard Nordström och en film som heter Agnes Dei. Agnes Dei kanske man säger. Ja. Hur som helst, det här var Värvet 360. Men redan nästa vecka är vi ju tillbaka med ett nytt avsnitt, och det kommer låta ungefär så här.
Att man ger sin tid och så, för det, jag har märkt att så här, tid, att man bara ger någon lite tid kan betyda så mycket för personer.
Nästa vecka kommer alltså Felix Sandman hit, och han var klok och ung. Underbar kombination. Jag hoppas vi hörs då. Tack, hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Rimini Nastro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.